Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Idag lyssnar vi till Ulla Sjöström som berättar och spelar sin musik. Och vi säger välkommen till dig, Ulla.
Isen som klirrat i den buckliga, rostfria saftkrukan med lock hade för länge sedan smält där i skuggan bakom härsan. Det var den varmaste sommaren i mannaminne, sa man, år 1955. Då kom budet, det är dags, bråttom, du måste skynda dig. Och pappa lämnade allt där borta på åkern och sprang. Efter många timmars kamp föddes jag, blå och tyst, med navelsträngen virad som en strypsnara flera varv runt halsen. Men som ni förstår gick det bra trots riktigt dåliga odds. Jag sitter ju här idag och ska sommarprata. Ulla Sigrid Alice blev nummer 3 i en syskonskara som skulle komma att bli 7. Vi växte upp i en typisk röd västerbottensgård i Grimsmark, en by på landet, men vid E4, mitt emellan Umeå och Skellefteå. Materiellt hade vi det ganska knapert. Utan det lilla jordbruket med några kossor, älgen som pappa varje höst fyllde frysen med och bären som fanns gratis i skogen vet jag faktiskt inte hur vi skulle ha klarat oss. Och ändå levde en sån omtanke och solidaritet med varann i den lilla byn med 20 hushåll, varav 7 beboddes av ungkarlar och 3 utmärkte sig lite extra. Det var vi, Sjöströms med 7 barn, Stefanssons uppe i backen med 12. Och värst var Grabbes med 15 barn i huset som var mindre än vårat. När mamma hade bakat tunnbröd eller något annat så skickades vi barn ut med cykel eller spark runt byn för att dela ut paket till gamla, sjuka och ensamma, inklusive ungkarlarna. Alltid på storhelger satt någon av dem med vid vårt stora middagsbord, inbjuden av mamma. Och så var farmor med förstås. En sommar fick en granne i byn hjärtinfarkt mitt i slottertid. När han kom hem från Umeå nyopererad var hela hans hörskörd bärgad och intagen i lagorn. Männen i byn hade gått ihop om några dagsverken för att rädda höet åt honom. Det var typiskt för min hemby och något som följt mig genom livet. Under hela min uppväxt minns jag bara att jag fick ett par nya skor. Det var när jag skulle konfirmeras som jag fick följa med pappa till skoaffären i Ånäset och välja ett par nya, egna. Vilken lycka! Jag tog de finaste vita med en liten rosett och var helt salig. Det där med ärvda skor och dålig passform har jag väl kompenserat mig för senare i livet. Det vet alla som sett min stora skogarderob. Men ni får ta mig som jag är. All of me, why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all
take all of me.
Vi bodde ganska trångt. Ibland sov vi 3 syskon, ibland 4 också, i samma sovrum. Direkt under oss låg finrummet, det hette ju så på den tiden, och dit var dörren alltid stängd till vardags. Pappa och mamma spelade och sjöng och de skötte en sångkör i byarna runt vår. Övningarna fick hållas hemma hos oss eftersom det var nästan omöjligt att ordna med barnvakt åt en sån stor hög med barn. Så låg vi där om kvällarna en gång varje vecka och hörde sångarna öva stämmor, och till slut lät det så vackert när stämmorna satt som de skulle. Man somnade och tänkte att man kanske var i himlen i alla fall. Pappa oroade sig för hur han skulle kunna hålla ihop en sån stor familj, men sen kom han på att börja sjunga med oss. Vi började med stämsång redan innan skolåldern, och allt eftersom nya syskon kom till så utökades familjekören. Och alla fick lära sig spela gitarr utom ende brorsan Åke som fick spela bas. Från början var han så kort så han nådde inte upp till cellon som han knäppte på. Då fick han stå på en trave böcker. Så hände allt snabbt och vips var vi uppbokade i kyrkor, bönhus, folkparker och allt möjligt nästan varenda helg och alla skollov. Vi åkte runt Norrland och Sverige och sjöng, och så småningom blev det Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Det gjordes skivinspelningar, radio- och tv-program och en massa tidningsreportage. Jag minns när Anfri Lyngstad och Jan Sparring var med på en tv-inspelning hemma på våran gård. Men det var förstås innan ABBA blev till. Så kom en inbjudan från USA och pappa åkte över för att rekognosera innan han vågade ta med oss hela gänget dit. Tänk att han klarade av allt utan att kunna någon engelska. Bara det. USA-turnén gick i 6 stater och blev en hel sommar lång. Störst publik hade vi på Svenskarnas dag i Minnehaha Falls Park i Minnesota. Pappa blev så nervös när han såg ut över folkhavet och hörde publiksiffran, 32 000 personer, att han styrde fram de yngsta småflickorna först för att få lite eget andrum. De sjöng "Har du kvar din barnatro" så att många hjärtan smalt i den varma parken. Så kom musiken in i mitt liv och mobbingen. Det var förstås inte så uppskattat av alla på skolan i Ånäset att ständigt se oss i olika medier. Den som sticker ut ska hängas, särskilt om man råkar vara tjej. Det var tidvis riktigt tuffa tag, rent fysiskt också. Men på den tiden fanns inget ord för mobbing. Och ingen ville bli ännu mer mobbad för att man var en skvallerbytta. Så jag teg. Men i högstadiet hade en revanschlust vuxit fram och jag tänkte, stanna kvar här ni och gifter med varann och ta över era föräldrars gårdar, men det ska inte jag göra. Jag ska ut och se världen. Jag blev tidigt vuxen. Man blir det när man som 19-åring står vid sitt eget lilla barns grav en dyster, regnig oktoberdag då allt bara är sorg, död och snålblåst. Men nya dagar kom. Och sakta lärde jag mig innebörden i ordspråket, sörj inte över mörkret, men gläds över ljuset. Musiken tog jag med till de underbara barn som växte upp i mitt hem. Och här kommer Hanna som just fyllt 5 år när hon tonsäkert sjöng in den här kända sommarsången på familjen Sjöströms sista skivinspelning. Idag är Hanna fembarnsmamma och syns ofta i gallerian där hon driver butik.
Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken är så grön och blommorna är vackra och höet luktar gott och solen är så strålig och vattnet är så blått och lilla fågel flyger i boet ut och in. Så därför vill jag sjunga att sommaren är min och jag vill också sjunga att fjärilar är bra och alla söta myggor de vill jag också ha och jag är brun om benen precis som det ska vara. Så därför vill jag sjunga att bruna ben är bra och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn. Så därför vill jag sjunga att sommaren är min.
Livet har för mig till stor del kretsat kring musik och turism. Jag har startat och drivit flera utbildningar i Örnsköldsvik. Ja, alltså flytten ut i stora världen blev inte så lång i steg ett, men desto längre sedan. Och jag har rest långt och länge med turistgrupper, konferenser, idrottslag, musiker och annat löst folk runt i världen. Musikmakarna är en väldigt rolig utbildning som lyckats väl. Den är unik och eftertraktad och där jobbar vi med gräddan av svensk musikbransch och även med en internationell marknad långt bort i Asien, med Korea, Japan och vi är i USA och England. Vårt kontaktnät blir bara större och större. Och det är så roligt att musikmakarna finns just i lilla Örnsköldsvik och bara här, mot alla odds. Och alla olyckskorpar som sa att det inte skulle funka eftersom branschen ju finns i Stockholm och i södra Sverige. En dag ringer en kille och vill fråga om utbildningen. Han kommer att ringa många gånger om olika frågor. Problemet är bara att han stammar så förfärligt så det är svårt att prata med honom i telefon. Han söker till skolan och jag samråder med skolledningen om hur han ska hanteras. Gör vi inte honom bara en otjänst om vi tar in honom? Hur ska han slå sig fram i en sån tuff bransch om han har så svårt för att kommunicera? Mycket lättade noterar vi sen att han faktiskt ju inte har all behörighet. Så vi tackar nej till honom och allt är frid och fröjd. Men killen ger sig inte. Han tar reda på vad som fattas. Han ska in på skolan, så det är så. Nästa år har han kompletterat och söker igen. Och vi har inget val. Vi bara hoppas att han ska klara studierna och inte känna sig lurad och besviken efteråt. Gissa vem som var med och skrev årets cypriotiska bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen. Och gissa vem som jobbar med årets vinnare av samma tävling, som alltså skriver låtar med Loreen till hennes nya platta i höst. Just det, Björn Djupström. Det är så befriande och fantastiskt roligt. Och jag får erkänna min missbedömning av den killens förutsättningar här och nu. Och gratulera till framgångarna, Björn. Det är så väl unnat. Med fördomar förminskar vi så lätt andra. Och inget kan vara mer fel. Björn, du tillhör dem som är unforgettable.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more
unforgettable in every way?
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Min första närkontakt med Italien fick jag när min bror Åke och jag skulle fösa hem våra två kor över E4 från betet på andra sidan. Det var vår uppgift varje skoldag i låg- och mellanstadiet. En Citroën kommer körande på raksträckan och kör rakt in i den ena kossan. Föraren var italienare. Han var lite uppriven förstås, och inte blev det bättre av att ingen förstod någonting. Det blev en lång kväll med polis, utredningar och väntan på tolk. Allt redde ut sig till sist, men italienaren fick, som så många andra förbipasserande nere på E4 med olika problem, sova över i vårat finrum, där mamma bäddade ner honom, gav honom mat, frukost och sen vinkade av han nästa dag. För drygt ett år sedan förverkligas en av många drömmar. Ett litet hus långt ner i sydligaste Italien är vårt. Ja, det vill säga huvuddelen är ju bankens, men i alla fall. Där är man mitt i den italienska vardagen, långt från Ferrari och Prada och turistköerna, med vanliga människor som lever ett vanligt liv och har sina trädgårdar fulla med citroner, mandariner, druvor och blommor av alla slag. Mina första egna fikon mognade i oktober. Jag älskar det småskaliga och enkelheten här vid Riviera del Cedro. Turkosfärgat hav, himmel och 2200 meter höga berg. Fantastiskt vackert. Och i den medeltida staden 5 kilometer bort finns inte mindre än 2 anspråkslösa restauranger som båda har flera omnämnanden i Guide Michelin. La Bella Italia, så rik på historia, så komplicerad och så underbar. Sen höst och tidig vår, men aldrig sommar. Den är vikt för det ljusa lagom Sverige. Under en halsbrytande taxifärd i det galna Neapel på väg till en god vän spelar chauffören Pavarotti på hög volym och sjunger med för full hals. Han underhåller hela vägen. Så kommer Caruso och jag bara lutar mig tillbaka och blundar. Den bästa versionen ever. Hör här vilken enorm lidelse Pavarotti lägger in i den här klassiken när han ser in i sin kvinnas ögon. Jag älskar dig så mycket, va bene.
Il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue d'intervene assai.
Framför mina fötter ligger den kärade gamla skötbåten i gran och kluckar, bred och mäktig i sina 7,5 meter hantverk från 1942. Välbyggd och bra balanserad. Trots att den encylindriga Albin-motorn bara är på 6 hästkrafter så går den riktigt bra. Båtbyggaren han fick riva ladugårdsväggen för att få ut båten. Det var den största han hade byggt. Byborna och stugägarna runt kommer ibland ner bara för att få titta på båten. Kanske en av de få som används fortfarande, säger de. Tuff, tuff, tuff låter motorn, precis som i Saltkråkan-filmerna. Vi bor praktiskt taget på bryggan, så nära vattnet man kan komma. Rakt utanför viken, öppet hav mot Finland. Det lilla enkla sommarstället vid Ljuvikens fiskeläge ligger utanför min hemby Grimsmark, nära Noret och Lövånger i Västerbotten. De gamla i byarna berättar om strapatser och expeditioner då männen i största hemlighet åkte med båt över havet för att rädda finska kvinnor och barn undan kriget. De här åren var det häftigt kalla vintrar. Man körde lastbil på isen över också ibland och någon förlorades i en isvak. I vår skötbåt har krigsflyktingar färdats under svåra omständigheter och stor rädsla för att bli ertappade under den långa färden. Hungriga, trötta, blöta och frusna har de suttit på durken tätt, tätt tillsammans under många farliga timmar. I land har de inkvarterats i den lilla stugan ovanför vår fiskestuga, i bagarstugor runt i byarna och i Lövångers kvarvarande 117 kyrkstugor. Många bildar familj här och blev kvar på den svenska sidan efter kriget. Visst kräver den här tunga pjäsen ganska mycket skötsel, men vi har inte hjärta att göra oss av med den. Den hör hit, med sin historia är den en del av själen och platsen.
Håller skotet i spänn, ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga som vet hur man splitsar ett tåg som finner er kurs genom natten. Ni som för båten i hamn över svallande våg, ni män som vet konst här i livet än den att angöra rätt en brygga.
Sedan barnbarnen kom fick livet en ny dimension och jag har många. Jag är rik. Att få följa deras utveckling är underbart. På mina många resor är det barnbarnen jag saknar mest. Så är det faktiskt. Roliga är de också, barnen. Elliot, 4 år, är på badhuset när han med blicken fastnar och följer en ung dam i bikini. Och pappa frågar, Elliot, vad tittar du på? På den där tjejen som har så många autografer på kroppen. Hon var ganska tatuerad alltså. Eller Anton som alltid vill leka när man ska natta honom. Jag är ju så lekfull, säger han då. Så ska mamma baka kaka och då vill Anton absolut vara med och baka. Mamma säger, men gå nu och lek lite. Du är ju så lekfull, Anton. Nej, säger lillkillen, men nu när du bakar, då blir jag så bakfull istället. Spänningen vid väntan på varje nytt barnbarn är så stor. Man ligger vaken om nätten och väntar på besked. Och så kom den här lilla dikten till. Och nu har du kommit till världen. Välkommen hit, lilla du. Vart himmelen för dig på färden, det vet ingen av oss ännu. Vi bär dig på kärlekens sinnen. Vi finns här i lycka och sorg. Tillsammans ska vi samla minnen att spara i levnadens korg. Du kommer med livsglädjens gåva. Vår natt är av stjärneljus vit och undret för stort för att sova. Du längtans barn, välkommen hit.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Mitt jobb och mina resor har tagit mig runt världen ett par varv i alla fall. Mellan 70 och 80 länder har jag besökt, jag har inte räknat så noga. Men jag är helt på det klara med att resandet hela tiden lär oss mer. Det ger större ödmjukhet inför livets olikheter, nya perspektiv, en förståelse för andras villkor utanför vår lilla, overkliga, trygga ankdamm och hur allt hänger ihop. Några av många, många fina minnen delar jag med er här. Lennart Englund här ifrån våra trakter träffar Gunnel ute på volontärarbete i Sydamerika. De blir ett par. Lennart har fått en inre vision om att han ska arbeta med indianer. Gunnel åker hem till södra Sverige och blir mottagen i sin frikyrkoförsamling där hon berättar om vad hon har gjort ute på fältet. Hennes pastor säger till henne att jag ser framför mig att du ska arbeta där stora tulpanfält blommar. Hennes väninnor retas och skojar med henne. Aha, du ska bli gift med en holländare du. Men hon och Lennart återförenas och kör en sen höst med sin hembyggda husbil ner mot Argentina. De kommer så småningom till en plats där de stannar för natten, nära slumkvarteren. Nyfikna barn kommer och tittar på dem och på Gunnels ljusa hår. De tar fram dragspel och gitarr och sjunger för barnen. Barnen är till utseendet indianer och Lennart är säker. Här ska de stanna och bygga upp någon sorts hjälpverksamhet. Och så blir det. Mikasita, barndaghemmet, börjar byggas. Och de etablerar sig och hjälper familjerna och barnen i slummen där i Eskel. När snön tinar bort och våren kommer ser Gunnel en dag stora fält med tulpaner ute på åkrarna runt stan. Två av mina fyra fadderbarn runt världen finns här. Till min 50-årsdag samlade jag pengar till det lilla hus som Lennart byggde för mina barn och deras mamma sedan deras kalla dragiga skjul med jordgolv hade brunnit ner. På plats kunde jag se det lilla huset med två rum, el, toalett och rinnande vatten. Ett himmelrike för de som bott på ett jordgolv tidigare. Pengarna räckte precis till hela takläggningen för huset. Det blev det sista hus som Lennart byggde i Eskel innan han gick bort. Gunnel fortsätter arbetet med Mikasita. Hon har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Väl värt ett litet bidrag varje månad. Hellre en liten gåva ofta än en stor som aldrig blir av.
Jag känner dig så väl, dina fasor, dina våndor finns också i min själ, du är mitt kött och blod. Du bär ett dyrbart namn och min kärlek utan villkor. Jag gör vad jag kan, så stor och stark på dagen men så liten mitt i natten. När ingen ser, när ingen vet, kommer gråten mitt i skratten. Fem fingrar ska skydda dig. Ett i månen, ett i solen, ett i polstjärnan bakom molnet. Ett i hopp och ett i tro. Handens fem fingrar vaggar dig till ro. Stort i mörkret nu, månen är i tur, men det är natten som gör dagen ljus. Och mitt ljus är du på denna jord rund. Finns här ingen annan som kan ge mig sån förtvivlan och som är lika sann. Du blir rädd för dina skuggor, alla hot som aldrig når dig. Jag ska sjunga dig ett löfte och jag vet att du förstår mig. Fem fingrar ska skydda dig. Ett i månen, ett i solen, ett i polstjärnan bakom molnen. Ett i hopp och ett i tro. Handens fem fingrar vaggar dig till ro. Om du tänker dig den skogsväg vi vandrar ibland, gick vi stigen ner till vattnet, din hand är i min hand. Det sägs att långt där nere i djupet, på botten av den sjön, där finns en silverskatt som glimmar. Den är din i natt, så slumra in och dröm. Fem fingrar ska skydda dig. Ett i månen, ett i solen, ett i polstjärnan bakom molnen. Ett i hopp och ett i tro. Handens fem fingrar vaggar dig till ro. Handens fem fingrar vaggar dig till ro. Yeah.
Landar i Manchester sista april på väg med en grupp upp till Skottland. Just idag råkar det stora årliga derbyt mellan Manchester City och United gå av stapeln. Det blir kvällsnöjet på hotellet i Edinburgh sedan. De erbjuder 3D-glasögon och special-tv i baren. Riktigt häftigt att se matchen så. Mitt hjärta gläds när City vinner. Mitt lag, som jag under 4 år haft ansvaret för att sköta vid deras sommarträningsläger i Sverige, Finland och Norge. Sedan har jag varit inbjuden till matcher hemma hos dem i Manchester och det roligaste var nog när det blev derby hemma hos United och jag blev inbjuden av Sir Alex Ferguson att tillsammans med Citys tränare ta en öl tillsammans med lite försnack inför matchen i hans privata loge. Där satt vi, de berömda tränarna och lilla jag, och hade trevligt. Och matchen kommer jag aldrig att glömma. Av alla matcher jag suttit på är det den som har varit den absolut mest högljudda. Det var maximalt drag och sång på arenan från start till slut. Mörkret och kylan har fortfarande öknen i sitt grepp när jag tidigt på morgonen kikar ut ur rummet. Doft muller borta vid lägertältet betyder att beduinerna har startat sina jeepar. Vi ska ut på kamelrace i den tidiga morgonen. Och färden går i väglöst land. Inga GPSer hjälper till, men nog hittar förarna rätt till sist ändå. Män, bara män, i sina långa kaftaner i vitt och deras kamelförare är redan på plats. Jeepar och pickuper redo att följa banan där kamelerna innanför stängslet ska springa sin bana styrda av fjärrkontroller. Tjuvstart. Omtag, kaftanerna flaxar, dammen ryker, ropen ekar från de medföljande fordonen. Ett helt intressant skådespel. När solen börjar bli för varm fram emot 7:30 är skådespelet över. Kamelförarna tar sina stolta djur vaggande hemåt genom öknen i olika riktningar och deras herrar kör hem i sina bilar i stora dammmoln. Vi återvänder till beduinlägret för frukost. Lokalguiden Sultan vill ha ett råd. Jag skulle vilja ha en bil, en kamel och en fru. Alla tre kostar mig ungefär lika mycket att skaffa. Motsvarande omkring 300 000 svenska kronor. Och jag har bara råd med en av dem. Ta kamelen, svarar jag. Den kräver minst underhåll och kommer att ha bäst andrahandsvärde. På ett lindrigt, rent golv sitter Sofia, omgiven av en hel drös vackra men också lindrigt rena chokladbruna barn som klänger på henne. Hon får nya frisyrer, hennes solglasögon provas runt av alla, liksom den fascinerande kameran i mobiltelefonen. Sofia, Sofia, ropar barnen, kramas, och de vill sitta i knä, helst alla samtidigt. Vi befinner oss i en av kåkstäderna i Sydafrika, utanför Kapstaden. Här, där ingen taxi ens vill köra in, driver den här svenska Sofia och hennes väninna Frida sedan ett par år en hjälporganisation för barn och familjer som år efter år lever i kåkstaden utan hopp om förändring. Flickorna arbetar heltid och med mycket stora frivilliginsatser för att få ihop ekonomin med sponsring och gåvor. Ett osjälviskt och oerhört viktigt arbete. De har också engagerat lokala medarbetare från kåkstaden och som föredömen för barnen i verksamheten. Senare under eftermiddagen ska tonårsklassen sjunga och dansa för mig. Läraren är mycket duktig på afrikansk trumma. Till suggestiva rytmer genomför ett 20-tal unga tonåringar sitt program. Till slut säger de, och nu ska vi sluta med en specialsång. Och så sjunger de, du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Då är det lite svårt att hålla tillbaka tårarna. Jag frågar, och jo då, de vet vad sången betyder. Den är en del av träningen för respekt och självkänsla, och de har lärt sig den av Sofia och Frida. Trumman är det enda instrumentet, helt enkelt därför att det inte finns några andra. Man har inte haft råd att köpa fler instrument. Jag tänker att det finns ändå hopp för vår värld. Med det engagemang sådana eldsjälar som Gunnel, Sofia och Frida lägger ner för att göra livet bättre för våra barn i världen. Men behoven är stora. Det skulle behövas många fler som dem. Nästa gång jag träffar Sofia ses vi på ett litet café på Gärdet hemma i Stockholm. Det är dagen efter lilla prinsessan Estelles dop. Och hon är på varje löpsedel runt stan. Jag talar om att hon var väldigt vacker i sin lilla hattdekoration och allt. Men för mig är Sofia den jag ser med barnen där på golvet i kåkstan, trots allt annat. Hon svarar att hennes hjärta finns alltid med dem. Det är inget särskilt med Sofia, annat än att hon heter Hellqvist i efternamn och råkar vara flickvän till prins Carl Philip. Jag har beslutat att försöka hjälpa till att utrusta en musiksal till barnen i deras hjälpprojekt. Hör gärna av dig med idéer och förslag om du vill hjälpa till. Det ska bli en del av en musiksatsning i Sydafrika från vårt lilla Örnsköldsvik.
Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Acceptera dig ändå, och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du har älskat för din egen skull. För ingen annan är som du. Ja, du är älskad för din egen skull. Ingen annan är som du.
Jag är rik, väldigt rik. Min bank skulle inte alls hålla med om det, men jag menar rik på det som verkligen räknas. Rik på upplevelser, familj, vänner runt om i världen, uppdrag och drömmar. Mina fötter har trampat jordgolv, nötta trägolv och den tjusigaste Carrara-marmor. Jag har varit hos grottfolk, nomader, i hyddor och kåkstäder och de allra flottaste hotell världen erbjuder. Slott och koja. Men sommar vid Höga kusten och mitt hemställe har en särskild plats i mitt hjärta. Här bor det stora i det lilla. Och så länge vår Herre vill och jag får leva och vara frisk, som min mamma brukade säga, ska jag fortsätta att arbeta och leva för det jag tror på. Och gå emot orättvisor, missnöjda bakåtsträvare och baktalande skitsnackare. Jag ska jobba för mina värderingar, drömmar och visioner. Jag ska våga. Nu vet du lite mer om mitt liv. Och du då, som har lyssnat? Du vet väl om att just du är värdefull, att ditt liv är viktigt. Har du tänkt på hur oändligt tjusigt ett grässtrå kan vara mitt i blomsterhavet på en vacker äng? Kanske är du som strået, känner dig inte som den mest lysande lila eller gula blomman. Men du är nog så vacker där du står. Du behövs också. Du kan göra skillnad. Du är viktig. Vi ska lämna spår efter oss, fina, positiva spår, till minnenas arkiv. Tack för att du har lyssnat. Så önskar jag oss alla lite riktigt skön semester. Långsamt landar tanken i vilans ingenting. Sakta kommer kropp och själ till ro i solsmekt bris som lyfter måste efter måste. Semester med rätt att hinna absolut ingenting, bara leva.
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och dagens sommarpratare var Ulla Sjöström. Vi säger tack till dig, Ulla. Och imorgon kommer vi att få lyssna till Anders Källström som spelar sin musik och berättar i Sommarpratarna. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195 eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.